Du lyssnar på De tio härskarna av Christian Mörk, i översättning av Leif Jansson, uppläst av mig, Torsten Wahlund. Fruktan är grundvalen för de flesta regimer. John Adams, april 1776. Prolog. Natt och dimma. Kapitel 1. Republiken Venedig, förvår, anno domine 1349. Elena tyckte att hennes födelsedagsfest hade varit bättre än alla andra som hon kunde minnas. Först och främst hade inga begravningståg dragit fram. Under nästan en vecka hade Gud skonat deras stadsdel från den farsot som fader Vincenzo kallade djävulens andedrag. Pestens svarta fingrar hade rört sig över ön, korsat lagunen och slutligen nått fastlandet utan att beröra det lilla huset i slutet på gatan. Gud ske pris. Luften fylldes inte längre av stanken från de intilliggande gränderna med deras lik, för renhållningsjonen hade nyss varit där och hämtat dem. Mor hade låtit väldoftande vaxljus brinna hela dagen så att festgästernas tankar skulle gå till våren. Till nyslaget gräs och vanilj, inte ruttnande kadaver. Elena kunde fortfarande känna doften från maten och de utblåsta ljusen när hon slöt ögonen. Gästerna som hade kommit med musik och sötsaker och som varit förklädda i vackert fodrade mantlar hade gått för mindre än en timme sedan. Flickan sträckte ut handen igen och rörde vid den släta gyllene kolumbinamasken på nattygsbordet. Hennes mor hade sytt fast glasbitar i påfågelns alla färger ovanför ögonspringorna och låtit Elena bära masken hela kvällen. Men vid sängdags hade hon lossat sidenbanden i nacken på sin enda dotter och varligt men bestämt tagit av henne masken inför natten, men utan att göra Elena generad. Hon hade till och med låtit Barnaba, narren i hennes mans teatertrupp, bära flickan upp för trapporna till hennes sängkammare, medan han improviserade en barnkammarramsa för varje trappavsats. Det handlade om en prinsessa som beskyddade alla närare i hela världen mot sjöormar och monster från lagunen utanför hennes fönster. I slutet besegrade den tappra prinsessan demonerna och levde alla sina dagar i ett land där till och med närrar visades aktning av vackra unga flickor. Dröm, vackra drömmar, Piccolina, hade mannen med degansiktet sagt när han lät henne hoppa ned på dunbolstret från sin rygg. Barnaba hade tittat ut mot månen, gjort en liten piruett, bara tvekat bråkdelen av en sekund och sen sagt godnatt med sorgset leende när han drog igen dörren. Men Elena brydde sig inte om det. Till och med en nioårig flicka vet att narrar bara är riktigt glada när de är olyckliga. Elena log, la ifrån sig masken och tog upp täcket igen. Det var då hon hörde sin mors skrik. Ett kort skrik som för ett ögonblick växte i styrka och sen upphörde tvärt, som om det hade klippts av. Elena sattes upp, blickstilla. Inga andra skrämmande ljud hördes i huset på en hel minut. Utanför hördes bara skrapningarna från båtar som lade till för natten upp till hennes fönster på tredje våningen. Klockorna i kyrkan San Stae slog ett. Sen blev till och med duvorna som brukade sitta på fönsterblecket när de hade haft fest alldeles tysta. Hon började tvivla på vad hon hört. Hade det verkligen varit ett skrik? Hennes föräldrar kanske hade grälat igen. Elena visste att de brukade göra det ibland när månadshyran skulle betalas. De grälade om den, om något som en av skådespelarna hade sagt. Den här gången red jag om näsan på dogen för hårt, vad nu det kunde betyda. Men om far hade lånat ut pengar till poeter för att skriva nya stycken och truppen utan att berätta det för sin fru, hur hade han då haft råd med den där fina sockerkakan som Elena fortfarande kunde känna smaken av? Och hur kunde far ha köpt den där armringen av guld till mor? Den som Elena inte hade förmått titta på för länge, annars kunde den ingraverade sjöormens smaragdögon ha hypnotiserat henne och dragit ned den i lagunens våta grav, den som barnen var nyss hade berättat om.